En podcast från Aftonbladet.
Det kaosartade mötet i ovala rummet mellan USA:s president Trump och Ukrainas president Zelensky har vandrat över världen sen i fredags. Och sen kom beskedet om det pausade stödet till Ukraina.
Following all that drama, the president of Ukraine was ordered to leave the White House and a much anticipated minerals deal was not signed.
Fewer than 24 hours after Donald Trump abruptly paused all US military aid to Ukraine, Ukrainian President Volodymyr Zelensky is calling his Oval Office spat with the president regrettable.
Att de här dagarna har skakat Ukraina står fullständigt klart, men hur påverkar de USA? Ja, ett redan splittrat land har möjligen blivit ännu mer splittrat efter den senaste tidens utspel och ageranden från president Trump. Flera framstående republikaner har gått ut och stöttat honom, medan demokraterna rasar. Natten till onsdag svensk tid blev den demokratiska kongressledamoten Al Green utkastad ur salen under Trumps tal till kongressen för att han så högljutt vädrade sina protester.
We won the popular vote by big numbers and won counties in our country.
Members are engaging in willful and continuing breach of decorum and the chair is prepared to direct the sergeant at arms to restore order to the joint session.
Och debatten om vilka konsekvenser USA:s nya utrikespolitik kan få lever vidare med full styrka. Många undrar också hur Trumps allt vänligare tonläge mot Ryssland kan påverka USA framåt. Sen handlar förstås mycket om den inhemska ekonomin. Vad händer med amerikanernas plånböcker när tullarna höjs mot andra länder samtidigt som börsen tokrasar? Vi ska prata om samtalen som förs i USA just nu och om Trumps nästa steg i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Emily Svensson, Aftonbladets utsända i New York. Hej!
Hej!
Emily, vi hör ju en del om klyftorna och om splittringen i USA just nu. Hur skulle du beskriva läget?
Ja, men USA är mer splittrat än på länge skulle jag säga. Trump har ju suttit 6 veckor vid makten nu och målar upp en bild av styrka och framgång. Men han har också krossat många normer, vänt upp och ner på den globala världsordningen och skakat många av de allianser som USA har byggt upp. Så för vissa är han en frälsare, för andra är han en tyrann. Så det är som amerikaner lever på 2 olika planeter just nu.
På tal om skakade allianser så ska vi gå in på det så uppmärksammade mötet i ovala rummet. Hur ser samtalet och debatten i USA ut kring det som hände där?
Ja, men det är fascinerande, för även där så alla såg ju samma scen och ändå så ser man helt olika saker. Så det här bråket speglar den djupa splittringen på många sätt. Hans anhängare ser det som en styrka att Trump liksom sätter press på Zelensky och slutar ge bort amerikanska skattepengar. Och kritikerna ser ju något helt annat. De ser en president som underminerar allierade och liksom spelar rysk propaganda rakt i händerna. Så det är delade reaktioner, jubel på högerkanten och chock på vänsterkanten och i mitten skulle jag säga.
En av de konsekvenserna som då kom ut från det här mötet var ju att USA pausar sitt stöd till Ukraina med omedelbar verkan. Hur har det beslutet tagits emot på hemmaplan?
Ja, men för många i Trump-lägret så är det en seger. Det här är ju ett vallöfte som han infriat. Så de jublar, de tycker att Ukraina har utnyttjat USA som en bankomat de senaste åren. Men för många andra så är det här en total katastrof. Och det här har ju skapat splittring även inom republikanerna.
Ja, är det någon känd republikan som har varit negativ mot det som Trump och även vicepresident Vance gör och säger just nu?
Jag tycker att de är lite försiktiga i sin kritik, men det är flera senatorer och kongressledamöter som varit kritiska till det här bråket och stödet som pausats. Bland annat senatorn i Alaska, Lisa Murkowski, är en av dem som fördömt Trumps angrepp på Zelensky, och Don Bacon, en av de som varit skarpast i sin kritik, senator från Nebraska. Han säger att det var fel att kalla Zelensky en diktator och säger att USA plötsligt står på diktatorns sida och inte på demokratins sida.
Demokraterna har ju naturligtvis reagerat hårt mot det som Trump gör, och det blev ju tumult kan man nästan säga under Trumps tal till kongressen natten till onsdagen, svensk tid ska vi säga. Kan du berätta lite om hur demokraterna agerar just nu?
Under det här talet som Trump höll till kongressen i natt så protesterade demokraterna högljutt. De buade, höll upp skyltar med orden falskt och lögner. Några gick ut. En av dem protesterade så högljutt att han sparkades ut. Och annars så tycker jag att demokraterna verkar rätt splittrade i sitt motstånd. Även om många kritiserar Trumps ageranden och uttalanden så är de liksom inte enade. De saknar en ledning. Biden och Harris, Obama, alla de här tyngsta namnen är ju tysta just nu.
Vi ska prata mer med Emily Svensson efter en kort paus. Häng kvar. Tror du att amerikaner överlag är förvånade över Trump-administrationens vändningar, eller vad man ska kalla det för, den senaste tiden? Om man tänker både med tanke på inställningen till Ukraina och med inställningen till Europa.
Alltså även här är amerikanerna delade. Många är chockade. De ser det som ett svek mot Ukraina och demokratiska värderingar. Och det har lett till en del protester i landet. Men andra ser det bara som att Trump är pragmatisk. Han ser till att båda kommer till förhandlingsbordet. Att Trump är en tuff förhandlare.
Mm. Relationen mellan USA och Ryssland har ju minst sagt sett speciellt ut under åren. Det här med att Trump har ändrat lite attityd och tonläge mot Ryssland och Putin. Hur tas det emot då? Är det samma sak där? Är det två läger även där?
Jag undrar om han egentligen har ändrat attityd. Vi har ju hört hur Trump länge visat viss beundran för Putin. Och det finns stråk inom MAGA-rörelsen som ser Putin som en förebild vad gäller att liksom bekämpa liberalism och att han försvarar traditionella värden. Jag såg en undersökning från CBS bara i dagarna här där 41% av republikaner ser Ryssland som vänligt inställt till USA eller en allierad till och med. Men det är klart att många jag har pratat med som är Trump-väljare också är djupt skeptiska till Putin. Det är Trump-väljare som inte helt enkelt vill välja sida. De ser inte det här som USAs problem överhuvudtaget.
Nej, hur engagerad upplever du att genomsnittsamerikanen är vad gäller USAs utrikespolitik? Är det någonting man diskuterar? Får det liksom plats i diskussionerna?
Ja, det beror lite på vad man menar med engagerad, för att jag tycker på sätt och vis är utrikespolitiken på bordet mer än någonsin för att det hänger ihop så tydligt med inrikespolitiken. USA vill ju fokusera mer på sig själva, avsluta bistånd till andra länder, sluta skicka skattepengar till Ukraina, avsluta samarbeten i stora internationella relationer. Samtidigt pratar Trump om att annektera Kanada, Grönland, Gaza. Så det är en ny typ av utrikespolitik. Men de allra flesta tror jag ändå bryr sig mest om det som påverkar dem närmast på hemmaplan. Matpriser, invandring, brottslighet. Och det var det som gjorde att Trump vann valet egentligen.
Om vi ska fastna lite i det här med den inhemska ekonomin, Emily. Det kanske det som, precis som du sa, är ett av de stora fokusområdena för många amerikaner. Börsen rasade ju nu här häromdagen och Trump kommer med nya besked om höga tullar. Alltså, vad säger man om det ekonomiska läget?
Ja, de här tullarna har ju skapat stor osäkerhet och oro på marknaden. Och Trump har i princip erkänt att det kommer vara turbulent och det kommer kännas lite grann, men det kommer vara värt det, säger han. Jag skulle säga att de flesta kring mig just nu pratar om äggen. Det vita guldet som vi kallar det.
Okay.
I Min matbutik kostar ett dussin ägg just nu över 150 svenska kronor.
Oj.
Och i sitt tal till kongressen i natt så anklagar ju Trump Biden för äggpriserna. Men egentligen handlar det inte om varken Biden eller Trump utan ett utbrott av fågelinfluensan. De här äggen har blivit en symbol för skenande priser som Trump lovade att ta itu med direkt när han tillträdde. För han valdes till stor del på löftet att fixa inflationen. Så många väljare vill också nu att han fokuserar mer på ekonomin.
Du som följer med i den politiska debatten, Emily, du nämnde äggen här, men hur hård skulle du säga att den politiska debatten ser ut? Hur aggressiva är sidorna gentemot varandra?
Ja, men extremt hård. Det såg vi ju bara i protesterna mot Trump i kammaren om hur starka känslor det är just nu kring det som händer. Många ser inte politiska motståndare som bara motståndare utan som fiender. Och samtidigt så finns det en stor utmattning bland många jag pratar med. Trump rör sig i så snabb takt med så mycket nyheter varje dag att folk orkar liksom inte med. De orkar inte ta in allt. Det finns, jag tycker det här syns så tydligt i en viral låt som spritts här på sociala medier. Jag vet inte om den har nått er i Sverige också. Men det är en kille som sjunger att vi befinner oss mitt i en statskupp och jag vill prata om det men då kommer jag sent till jobbet. Och den slutar något i stil med vad ska jag göra? Jag kanske får dricka. Och det här har blivit en viral remix som jag fått på hjärnan. Det fångar någonting om att folk är liksom helt slut och det är bara en konstant flodvåg av ny information.
Mm. Vi får googla den där låten, det hör jag ju. Här hemma i Sverige är det ju många som fortfarande lägger pannan i djupa veck kring det här med Trumps popularitet. Att han är en sån hjälte för många. Jag hörde att det var många som skanderade USA, USA under hans kongresstal. Det verkar liksom finnas någon slags superhjälte-teckning runt honom också ju. Kan man förstå det på något sätt, Emily? Hur ska man förstå det?
Jag tror att det är för att Trump, han symboliserar förändring. Han skakar om status quo, krossar normerna och många känner att äntligen händer det någonting. De känner det som att andra politiker har stått för att försvara det gamla systemet som många är trötta på. De har känt att oavsett parti så flyttar de lite på marginalerna. Och Trump, han är som jord för vår tid på något sätt. När man inte har mer uppmärksamhet än 30 sekunder. Han driver nyheter, rubriker. Han vet precis hur han ska sätta fokus på sig och sitt budskap. Det är en känsla av autenticitet. Och det är liksom avgörande i en sån här uppmärksamhetsvärld som vi lever i just nu. Och sen har han väckt den här nationalismen och America First-politiken som tilltalar många för att de känner att USAs globala engagemang har skett på bekostnad av landets egna intressen.
Och vad tror du blir hans nästa stora steg då?
Jag tror inte någon vet vad Trumps nästa steg är och knappt han själv. För han skriver ju själv i sin bok Art of the Deal att han gillar att komma in till kontoret, ringa lite samtal och så får allt ske lite spontant för dagen. Han liksom gillar att vara flexibel och inte ha för mycket planerat. Så även om han har stora planer för sin presidentperiod säkert så verkar Trump gå mycket på känsla. Och det som vi som svenskar kanske håller utkik efter just nu, det är om han kommer införa tullar mot EU, om det här mineralavtalet blir av med Ukraina och om USA häver sitt vapenstopp för Ukraina och såklart om fredssamtalen utvecklas.
Vi får se helt enkelt. Vi sätter punkt här för idag, Emily. Tack.
Tack.
Sist här alltså Emily Svensson, Aftonbladets utsända i New York. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. På återhörande. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.